Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 596. Det är söndag den 22 juni, klockan är 18 och det här är en extra podd som vi sänder med anledning av USA:s bombningar i Iran i natt. Gina Lindberg i Washington, hallå.
Hallå, hallå Sara.
Och Roger Wilson är med oss ifrån San Francisco, hej.
Hallå, det stämmer.
Och med oss också ikväll finns radions internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström som är på plats i Tel Aviv i Israel. Hej Joma.
Ja men hallå, hallå där.
Och själv sitter jag, om det låter konstigt, så sitter jag i en bil i Sommarsverige och blickar ut över ett fält och ett hav. Hur som helst, idag ska vi prata om USA och Iran förstås. Och så här lät det i natt när Donald Trump talade i Vita huset.
Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
Ja, Donald Trump sa bland annat att kärnenergi eller förmågan till kärnvapenframställning nu är helt utslaget och att nattens militära attack mot Iran var en total succé. Gina, berätta lite grann, vad var det som hände i natt?
Ja, ett historiskt beslut, ett historiskt anfall. Strax före klockan 8 på lördagskvällen, lokal tid här på amerikanska östkusten, så meddelade Trump genom ett inlägg på Truth Social att USA hade bombat Iran och slagit till mot tre kärnenergianläggningar. Dels Fordov, den här mest kända juvelen i kronan när det gäller kärnenergianläggningar i Iran. Fordov, Isfahan och Natanz. Och det kom så småningom ut att USA hade slagit till med de här amerikanska B-2-bombplanen med bunkerbomber och med styrda missiler, Tomahawk-missiler som avfyrades från en amerikansk ubåt mot de här iranska målen. Så att det här beskedet från Donald Trump kom strax för 8, så 2 på natten svensk tid, och 2 timmar senare så höll Donald Trump ett tal till nationen som vi hörde delar av där. Ett väldigt kort och kärnfullt tal, det var ju bara drygt 3 minuter långt, där han sa i princip att det här var en mycket lyckad attack. Han sa att Irans anläggningar har utplånats helt och hållet, hävdade han. Och han la fram det som att nu har USA uppfyllt sitt mål, nämligen att se till att Iran inte kan skaffa kärnvapen. Och Trump uppmanade i samma andetag till fred. Han varnade Iran och sa att om ni går till motattack nu mot USA, då kommer vårt svar bli mycket, mycket värre.
Roger, enligt medieuppgifter i USA så ska president Trump ha fattat det här slutgiltiga anfallsbeslutet på en av sina privata golfklubbar där han befann sig. Vad vet du och vad kan du berätta om upptakten till bombningarna i natt?
Källor till medierna har beskrivit det här som en ganska svår process för Trump. Att han verkligen var osäker på vilken väg han skulle gå här. Om han skulle riskera då att bli indragen i en längre militär konflikt med Iran i och med att han beslutade om de här bombningarna. Eller om han då också skulle försitta kanske chansen att kunna slå ut möjligheterna för Iran att producera kärnvapen. Någonting som ju Trump också pratat om länge, kanske 10 år ungefär. Så många överläggningar och många, många frågor. Och också en strategi där Trump ville att omvärlden skulle vara, inte veta om hans tidslinje eller hans avsikter. Det var ju så sent som i torsdags som han gick ut och sa att han skulle bestämma sig inom 2 veckor. Någonting som man väl uppfattade att det fanns ett litet andrum, en möjlighet för diplomatiska överläggningar innan en amerikansk attack. Men det fönstret visade sig vara väldigt kort och kanske egentligen i realiteten inte fanns. Men det slutgiltiga beslutet ska ha fattats bara timmar innan bomberna föll. Men det var ju en avancerad militär aktion det här, som ju bland annat innehöll avledningsmanövrar. Alltså att man flög B2-bombare över Stilla havet samtidigt som det pågick en militär, den riktiga militära aktionen pågick på andra hållet, där de här B2-bombarna flög från USA då mot Iran. Och det anmärkningsvärda var väl också, enligt i alla fall vad USA har berättat, att man inte blev upptäckt av Iran och inte till exempel mötte något motstånd från deras flygförsvar.
Mm. Johan Mattias, det här att Iran då inte bjöd något motstånd mot bombanfallet i natt, vad blev resultatet på marken i Iran?
Ja, det är ju det kanske som man diskuterar mest just nu, förutom vad som kommer att hända härnäst. Som vi hörde tidigare så sa ju USAs president Donald Trump att man i princip förstört de här tre kärnenergianläggningarna, medan man från Irans håll sagt att det var bara lite skador på ytan och att det egentligen i själva verket inte alls var så stor förödelse, och att man dessutom hunnit evakuera personal och flytta på viktigt uran till exempel långt innan de här attackerna skedde. Det har publicerats satellitbilder också från de här områdena där olika personer har med olika tryck i rösten säger sig då med stöd från de här bilderna kunna tala om hur stor förödelsen är. Men jag måste säga att visserligen är jag verkligen en lekman, men jag kan inte tyda de här bilderna för 5 öre. Det är helt omöjligt att se hur stor förödelsen inuti ett 90 meter djupt bergrum, kanske djupare ändå, är av några satellitbilder som man får se lite skuggigt sådär.
Mm. Olika uppfattningar och olika besked alltså om de här bombningarna, men enligt USAs president Trump var de ju då helt igenom lyckade. Och nu säger Trump att det är tid för fred. Att genomföra en av de största bombplanerna och operationerna på många, många år mot en fiende som USA gjorde, och sen säga nu är det dags för fred. Hur går det ihop?
Ja, det är ju ett tveeggat budskap, men taktiken här från USAs sida är uppenbarligen att först bomba, sen säga att saken är klar och försöka tvinga Iran att lyda och komma till förhandlingsbordet. Nu är det dags för fred, säger Donald Trump. Men problemet här är ju att båda parter, både Iran och USA, har målat in sig varsitt hörn redan före den här attacken. Iran har ju redan tidigare sagt att om USA ger sig in i det här kriget på Israels sida, om USA anfaller, då kommer det bli motattacker från Irans sida. Så att det har den iranska ledningen redan gjort klart, och den typen av hot har ju upprepats efter de här attackerna i natt. Och sen har vi Trump på andra sidan som har i förväg sagt, han har krävt villkorslös kapitulation, och nu säger han att om Iran svarar på något sätt så kommer det bli en tragedi för Iran. Han säger antingen blir det fred eller så blir det tragedi för Iran. Så att han spelar ju högt här och försöker på det här sättet få Iran ner på knä och få dem att göra som han vill. Men om det verkligen blir så är ju högst tveksamt. Så att det är ju därför vi också nu parallellt med det här ser hur USA förstärker militärt och förbereder sig på eventuella motattacker.
Mm. Johan Mattias, Trump säger att det är dags för fred. Men är Iran intresserat av fred efter vad jag uppfattar ändå måste vara någon slags militär förnedring under natten?
Det var ett ganska bra uttryck egentligen, militär förnedring, för det var ju precis vad det var. Men först och främst Israel, som ju är en del i det här också, tycks inte just nu vara särskilt intresserad av fred. De har under dagen, söndagen, med 30 stridsflygplan avfyrat minst 50 stycken robotar runt om i Iran och säger att deras mål inte är uppnådda än. Sen vet vi ju inte riktigt vad Iran har kvar att spela på. Jag tror inte att de, det ligger inte i Irans DNA att kapitulera, och särskilt inte med det språk man använder, som inte är ett språk som är ursprunget i mjölk och honung och smultron direkt, utan det är mer svavelosande språk om hur eländigt fienden kommer att få här framöver.
Mm. Och försvarsministern i USA, Pete Hegseth, han höll en kort pressbriefing i eftermiddag svensk tid, tidig morgon, amerikansk tid på Pentagon. Och han sa då bland annat att USAs avskräckningspolitik är tillbaka.
The operation President Trump planned was bold and it was brilliant. Showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, the world should listen. And the US military, we can back it up.
Mm, och Hegseth sa också att USA bedriver fred genom styrka och att man kommer, precis som Trump sa, slå tillbaka hårt om Iran attackerar USA eller amerikanska mål. Du, Roger, det låter nästan lite grann från amerikanskt håll som att de inte själva tror att nattens bombningar är de enda som USA kommer utföra i Iran.
Ja, eller så sysslar man just med den här strategin att man försöker avskräcka motståndare genom militära hot som man gör här. Och det var ju en tydlig retorik både från Pete Hegseth och även från Donald Trump i natt på Truth, att man just om Iran skulle vedergälla så kommer man att slå starkt tillbaka. Och det finns ju också möjligheter för Iran att vedergälla på nära håll eftersom det finns amerikanska baser i närområdet. Nu tycker jag väl ändå att man också, vi var inne på lite grann det här med vad är det för, finns det för utrymme för förhandlingar, och jag uppfattar väl ändå det som att Marco Rubio, utrikesministern, ändå försökte slå an någon lite mer diplomatisk ton i alla fall när han uttalade sig. Han sa bland annat att Iran skulle kunna fortsätta ha kärnkrafts anläggningar till exempel, men problemet är att man inte längre kan anrika sitt uran själv. Det kan så kan andra länder bedriva kärnkraftverk, det borde Iran också kunna göra. Det var ändå att i alla fall öppna upp lite grann för Iran och hur en framtid skulle se ut. Och det verkar också som att det senaste samordnade budskapet som vi fått från både Marco Rubio och J.D. Vance, det är att USA inte i krig med Iran, men man är i krig med Irans kärnvapenprogram. Så det är liksom ändå budskapen som finns just nu. Men framförallt avskräckning, och genom att också ha en hög svansföring just nu hoppas man ju kunna avskräcka Iran från att göra vedergällningar, vilket ju annars är mycket troligt att de inträffar.
Mm. Men Gina, hur ser bedömningarna ut då i USA för att det här blir en engångsoperation, att USA ska kunna hålla sig utanför kriget?
Ja, det är väldigt tydligt att det är vad Trump-administrationen önskar att det här är. Man upprepar det här som ett mantra och också som ett sätt att hota Iran. Att man säger att det här var en enskild attack, det vill säga vi är inte ute efter liksom ett utdraget krig och regimskifte i Iran. Det är inte det som är syftet, utan USA har gjort sitt, nu är vi ute, och så hotar man Iran med kraftfull vedergällning om det är så att de skulle svara. Men samtidigt är det ju många bedömare som varnar för att det här kommer inte Iran kunna acceptera utan någon sorts motattack, antingen mot militära mål eller mot civila amerikanska mål, mot amerikanska intressen på något sätt. Och det ligger ju i farans riktning. Och jag menar, den analysen gör ju även Trump-administrationen. Det är ju därför man förstärker militärt. Det är därför man också har evakuerat amerikanska ambassader runt om i Mellanöstern, tagit hem personal och försöker på olika sätt förbereda sig på ett eventuellt iranskt svar.
Mm. Men om det här svaret kommer då, som många verkar bedöma vara troligt, Johan Mattias, vad är realistiskt att tro att Iran i så fall skulle svara med, och var någonstans?
Alltså, det finns lite olika spekulationer om det där. Vi vet ju inte riktigt vilka vapen Iran har kvar i sina lager och kan tänka sig att använda i form av robotar och hypersoniska robotar till exempel. Men det finns ju, som vi har varit inne på, mängder med amerikanska baser i närområdet. Det finns i Kuwait, i Förenade Arabemiraten, i Saudiarabien, i Irak och i Syrien inte minst. De två sistnämnda, Irak och Syrien, är ju länder som Syrien har stått väldigt nära. Iran gör det inte längre, medan Irak mer eller mindre är en broderstat till Iran. Och alla här på det avståndet, så att det lätt nås med robotar. Men sen finns det också andra mer okonventionella sätt att attackera amerikanska intressen, företag, ambassader. Det finns uppgifter också om att Iran rekryterar och styr kriminella nätverk. Det har vi säkert hört hemma i Sverige. Kan få dem att utföra våldsdåd. Men det här är då i någon slags mindre omfattning. Kanske mer skräckinjagande för allmänheten, men inte lika uppseendeväckande. Och därför förmodligen inte heller lika troligt. Men det kan inte uteslutas. Men det allra mest troliga, om jag får tippa det här, det är att det blir någon slags attack mot amerikanska baser i närområdet.
Men Johan Mattias, sådana attacker skulle ju då leda till, det har ju Trump redan utlovat, en ytterligare vedergällning från amerikansk sida. Alltså både Irakkriget och Afghanistankriget ledde ju till en ökning av islamistisk terror. I det långa loppet, om det här skulle fortsätta, tror du att Iran skulle liksom kunna sponsra den typen av aktioner då?
Alltså Iran har ju redan sponsrat den typen av aktioner. Iran är en av de största sponsorerna till Hamas till exempel, som är en terrorstämplad organisation i princip hela världen. Hezbollah, som är terrorstämplat i stora delar av världen, om än inte hela. Så att det tror jag inte Iran drar sig särskilt mycket för. Men risken för Iran är ju också att det blir ett helt okontrollerbart, en helt okontrollerbar situation med ett krig som bara rasar och som ingen kan dra sig ur. Så att om Iran svarar, så antar jag att de noggrant måste kalibrera sitt svar, och att USA därefter också måste kalibrera sitt svar. Kommer de att öppna helvetets portar, som är ett populärt uttryck, eller kommer de att köra ett mer finkalibrerat svar mot några personer inom regimen till exempel?
Ja, Gina, vad kommer de göra?
Ja, det är det vi inte vet, och det är förstås så att bland Trumps säkerhetsrådgivare och bland militära ledningen på Pentagon så gör man upp olika scenarier just nu och försöker hitta strategier för hur man i så fall ska bemöta de här motattackerna. Men hittills, det som Trump säger, det är att han hotar Iran med någon sorts allmän katastrof, en tragedi som han säger. Så att det är väldigt stora ord i de här hoten som nu uttalas både från Trump, från Pete Hegseth och också från Marco Rubio nu på morgonen i olika amerikanska intervjuer. Men exakt hur den strategin ser ut, det är ju helt oklart. Och det är det här som också leder till mycket diskussion här på hemmaplan i USA och mycket kritik. Det vill säga att det är lätt att gå in i krig, men det är svårt att avsluta. Och om det här nu fortsätter att trappas upp, vad är i så fall slutstrategin? Hur ser exit-strategin ut för USA? Och hur stora är riskerna för ett utdraget krig? Det är den stora farhågan just nu.
Det här var ju från början då Israels krig mot Iran. Roger, i natt så hyllade ju Trump i sitt korta tal Israels premiärminister Netanyahu. Deras relation var ju tidigare lite sårig. Är den läkt i och med det här?
Ja, det kan man väl minst sagt säga, och det har ju varit en spektakulär kursändring när det gäller Trumps attityd till Israel i den här frågan kring konflikten med Iran. Från att man initialt då från USAs sida och från Trumps sida sa att man har ingenting alls med de här attackerna från Israels sida på Iran att göra då den 12 juni, till att man nu jobbar i ett tight team, Trump och Netanyahu. Så där har det ju skett en ordentlig kursändring och en ordentlig allians och koalition med Israel.
Johan Mattias, Israel är ju i sig ett väldigt splittrat land, inte minst med tanke då på kriget mot Hamas i Gaza. Hur har reaktionerna i Israel varit på det här teamet, Trump och Netanyahus agerande?
Ja, Netanyahu har ju nästan varit sprickfärdig av stolthet när han har uttalat sig och stött upp för tv-kameror och kameror idag, men om det finns någon kritiker till det som nu skett, så har de inte låtit sina röster höras idag. Det har liksom inte varit läge för det. Det här har varit en stor segerdag med israeliska mått mätt. Man tänker ju inte riktigt längre, man tänker inte på eventuella konsekvenser senare, utan just nu, här och nu, så säger officiella israeliska företrädare att det här är en seger för världsfreden, det är en seger för freden och stabiliteten i regionen. Sen får vi väl se de närmaste dagarna, veckorna, månaderna, hur rätt de har.
Mm. Om vi tittar en liten stund på det som kriget handlar om, nämligen Irans förmåga att tillverka kärnvapen. Jinna, vad har USA för underrättelser om det här? Jag menar, USA har ju haft fel om massförstörelsevapen i den här regionen förut.
Ja, det har de. Och här verkar ju bedömningarna av underrättelseinformationen, de bedömningarna verkar ju skilja sig åt mellan Donald Trump och hans egna underrättelsemyndigheter. Vi har ju talat om det tidigare, att underrättelsechefen Tulsi Gabbard, hon var ju tydlig när hon vittnade inför kongressen i mars om just Irans kärnenergiprogram. Då sa hon att de är inte på väg att bygga kärnvapen. De har anrikat uran i stora, stora mängder, uppseendeväckande mängder, men de har inte satt igång med kärnvapenprogram. Det var hennes beskrivning just då. Donald Trump gör uppenbarligen en annan bedömning och säger att Iran är mycket nära att ha kärnvapen. Och den bedömningen från Trump, det gör ju att han är mycket mer i linje med sin samarbetspartner Netanyahu, som säger att Iran utgör ett omedelbart hot. Så att här står Trump närmare Israels inställning än sina egna underrättelsemyndigheter. Och jag tänker att det är intressant, det känns som ett eko från förra mandatperioden, för då var det ju också så att Trump ifrågasatte sina egna underrättelsemyndigheter när det gällde Rysslands inblandning i presidentvalet 2016, och han fick frågor om, ni minns den här presskonferensen i Helsingfors när han stod bredvid Putin och fick frågor om det här, om Moskva hade lagt i. Och då så sa Donald Trump att nej, Putin har förnekat detta på ett mycket starkt och mäktigt sätt, och han verkade tro på Putins bedömning mer än på sina egna underrättelsemyndigheter. Och här har vi ju inte, det är inte den typen av spricka nu, därför att Tulsi Gabbard försöker släta över de här motsättningarna, men det är ju ändå på nytt en motsättning mellan Trump och amerikanska underrättelsemyndigheter.
Mm. Johan Mattias, i den region där du befinner dig, alltså Israel tror ju då precis som Trump att Iran är mycket nära att kunna tillverka kärnvapen. Men andra länder i regionen, vad gör de för bedömningar av det här?
Alltså det är väldigt många länder och analytiker i olika länder som ändå tror att Iran har en slags ambition att skaffa sig kärnvapen, att utveckla kärnvapen. Däremot så skiljer det sig väldigt med hur långt man tror att Iran har kommit. Israel, som säger sig då bland annat luta sig mot infiltratörer i det iranska kärntekniska programmet, säger att inför attackerna då natten mot fredagen för drygt en vecka sedan, att de var i omedelbart nära att utveckla ett kärnvapen, att färdigställa ett, att det mer eller mindre handlade om dagar eller dygn, och att det var därför man var tvungen att slå till snabbt, medan andra säger att de inte alls har kommit så långt. Det finns andra som menar att Iran knappt är i början på det här och att man inte alls har den spetsteknik som krävs för att färdigställa det.
Mm. Roger, det här som Jinna var inne på, nämligen den spricka som har synts mellan Trump och Tulsi Gabbard, alltså hans underrättelsechef, i hur man bedömer Irans förmåga att skaffa kärnvapen. Hur påverkar det där situationen i hela den amerikanska regeringen?
Det verkar ändå vara begränsat till Tulsi Gabbard, det missnöjet eller det underkännandet som Trump gjorde av hennes tidigare uttalande. Och Tulsi Gabbard, som Jinna var inne på, rättade också in sig i ledet och sa att ny information tydde på att det var väldigt bråttom och det var viktigt för USA att göra en snabb insats. Men Tulsi Gabbard var ju redan tidigare lite ifrågasatt. Hon gjorde ju en lite märklig video som hon presenterade där hon då varnade för ett nära förestående kärnvapenkrig och menade att den politiska eliten försökte liksom på något vis skapa en konflikt som skulle kunna sluta i ett kärnvapenkrig, bland annat med en animation av Golden Gate-bron här i San Francisco som då förstörs av en kärnvapenbomb. Och det där, den där filmen ska också ha tydligen irriterat Donald Trump enligt källor. Men diskussionen här i USA går ut på mycket av det som Johan Mattias också pratade om. Alltså, är det så att Trumps beslut har fattats utifrån israeliska underrättelsekällor och inte från de amerikanska? Och är det då i så fall så att det är Israel som nu styr riktningen på amerikansk utrikespolitik? Och det blir ju också tydligt när man då till exempel pratar med medlemmar i kongressen, som demokraten Adam Schiff till exempel, som var ute och pratade i tv här tidigare idag. Den underrättelseinformation som kongressen fått ta del av är ju inte den som Israel har levererat. Den information som han hade fått ta del av som senator, det var ju att det inte var ett akut hot just nu. Och jag tror de ska få en ny briefing på tisdag eller något liknande. Men det är en bild, tänker jag, av hur snabbt det går och också hur lite det här beslutet verkar vara förankrat i kongressen till exempel.
Mm. Vi adderar ytterligare ett stort land till detta, nämligen Ryssland. Johan Mattias, en iransk delegation har idag åkt till Ryssland och som jag har förstått ska de träffa Putin imorgon bitti. Hur ser den där vänskapen ut? Alltså, finns det någon slags allians mellan Iran och Ryssland?
Det är en ganska komplicerad vänskap, om man ens kan kalla det vänskap. Det finns samarbeten mellan de här två länderna. Iran har ju bland annat försett Ryssland med mängder med tusentals drönare som de använt under sitt anfallskrig mot Ukraina. De samarbetar när det gäller just kärnteknik. Ryssland har byggt civila reaktorer och har även personal i Iran som sköter dessa civila reaktorer. Och sen samarbetar man med handelsvägar och olje frågor och så vidare. Men i övrigt så har man inget större samarbete och det är inte två länder som direkt litar på varandra. Och historiskt sett så har det funnits en fiendskap mellan länderna. Så att jag tror inte att Iran på något sätt kan luta sig mot Kreml eller mot Vladimir Putin och hoppas på någon omfattande hjälp därifrån, mer än möjligen några halvtunga uttalanden.
Mm. Men Gina, att det är just till Ryssland och till Putin som Iran nu vänder sig och åker direkt efter en sån här attack. Alltså, hur påverkar det här iran-ryska mötet USA?
Ja, vi har ju sett att Ryssland alltså fördömer de här attackerna mot Iran. Men sen hur det kommer påverka relationen mellan Putin och Trump, mellan USA och Ryssland, det är väldigt svårt att säga. Det är många osäkra ingredienser i den här relationen. Men Ryssland fördömer attackerna. Det finns inga tecken på att man så att säga säger upp kontakten med USA. Det har varit rapporter i ryska medier nu på under dagen här söndag om att Kreml uppger att man stänger inte dörren gentemot USA.
Mm. Om vi vänder oss inrikes en liten stund, inrikes i USA alltså, för det här anfallet mot Iran i natt, det har inte mötts av några unisona hyllningar på hemmaplan. Roger, om vi börjar med Trumps eget parti, Republikanerna, hur har reaktionerna därifrån låtit?
Ja, men en viss splittring är väl tydlig, och allra tydligast tal kanske Thomas Massie som sitter i representanthuset för Kentucky. Han har ju varit både ute i tv och sociala medier och pratat om det här. Bland annat ifrågasatt att man inte kallar det här för ett krig som man blivit inblandad i. Han är också en av dem som har försökt via kongressen ta fram nya regler och riktlinjer som skulle begränsa Trumps möjligheter att ge sig in i den här konflikten. Jag tror det handlar om ett godkännande av kongressen inom 60 dagar eller något liknande. Sen har vi ju nu ska vi se här, ska vi försöka hitta alla papper som jag har på skrivbordet. Lindsey Graham från South Carolina, som vi också pratat om, som vi pratade om sist i podden. Han har ju då sagt att det här var rätt beslut och hyllat flygvapnet i USA. Och bland annat skrivit flyg, slåss, segra, har han sagt, ett uttalande. Och sen har vi Marjorie Taylor Greene, den MAGA, en av de främsta MAGA-representanterna. Och hon är ju mer kliven då i sina uttalanden på sociala medier. Men där hon menar liksom att hon säger att det här är inte vår fight, skriver hon. Hon skriver också, men hon också menar också att man då ska be för de amerikanska trupperna och amerikanerna i Mellanöstern. Och att USA inte ska bli attackerad av terrorister även på hemmaplan efter då. Och då pratar hon bland annat om gränsen och hur många som lyckas ta sig över den under Biden-administrationen. Och kopplar alltså ihop gränsfrågan och terrorism i ett av sina inlägg.
Mm. Gina, Marjorie Taylor Greene och resten av den ganska högljudda delen av MAGA-rörelsen, de var ju inför den här bomboperationen i natt väldigt, väldigt kritiska. Nu kanske några av dem låter lite mildare, men hur stort problem är den här sprickan i rörelsen för Trump?
Ja, det beror ju helt på hur det här fortsätter. Om det skulle bli så som Trump önskar, att det här blir en avgränsad attack, det blir ingen fortsättning, man tvingar Iran på knä, då kan ju det här ses som en enorm framgång för Donald Trump. Men om Iran slår tillbaka mot amerikanska intressen och USA dras allt längre in i ett krig utan slutmål, då kommer ju också opinionen växa mot det här kriget här på hemmaplan i USA, och då kommer också den här sprickan i Trumps eget parti att växa. Men precis som Roger har beskrivit, det är ju skilda åsikter, men jag tycker ändå så här efter attacken att det är ganska lugnt och avvaktande än så länge. De som tidigare var kritiska, Tucker Carlson och den sidan av partiet som var emot ett anfall i Iran, avvaktar just nu och ligger lite lågt. Och det kan ju hända att det kommer fler reaktioner. Det har ju bara gått några timmar efter anfallet, trots allt hittills.
Mm. Roger, demokraterna, de har varit mycket upprörda idag. De var inte informerade före den här attacken ägde rum. Vad har de sagt?
Ja, även där är ju partiet i viss mån splittrat. Alltså den stora majoriteten är ju kritiska. Alexandria Ocasio-Cortez gick till exempel snabbt ut och krävde att man skulle ställa Trump inför riksrätt för att han inte gick via kongressen när han fattade det här beslutet. Hon är ju en av de starkaste vänsterrösterna inom partiet. Men även andra Israel... Men däremot så finns det Israel-vänliga politiker bland demokraterna som då stöttar det här beslutet från Donald Trump, bland annat John Fetterman från Pennsylvania, som i och för sig är en person som blir allt mer isolerad inom den demokratiska kongressgruppen. Men han har varit ute tydligt och sagt att han stöttar Trump i det här beslutet och tycker att det var ett riktigt beslut att gå till attack.
Mm. Gina, en sista fråga som rör den inrikespolitiska situationen i USA. Vad bedömer du är den största risken som Trump tar med den här inblandningen i kriget mellan Iran och Israel inrikespolitiskt?
Ja, den största risken är om det här blir ett utdraget upptrappat krig. Jag tror det här med diskussionen om konstitutionen, den kritiken finns där nu. Jag tror inte det är någon stor politisk risk, därför att Trump är inte den enda presidenten som har valt militära attacker utan att först konsultera kongressen. Det fick även Obama kritik för när han gick med de här FN-ledda attackerna mot Libyen till exempel utan att konsultera kongressen först. Och där kan alltid presidenter hävda att det var en situation som var hotfull mot USA, och därför kan då presidenten agera på egen hand. Så att det där kommer bli en debatt, men inte någon stor politisk risk. Däremot, om det här blir ett upptrappat, utdraget krig som Trump ju har valt att gå in i genom de här militära anfallen, det är ju riskabelt på alla sätt. Jag menar, det är ju självklart riskabelt rent militärt, humanitärt, på marken, med risker ur amerikansk perspektiv för amerikanska mål som träffas, både civila och militära. Så att det är riskabelt på det sättet, men det är också riskabelt politiskt. Vi har ju ett mellanårsval till kongressen nästa höst, och där, om det skulle vara så att USA då befinner sig i ett aktivt krig mot Iran med alla följder och konsekvenser som det kan innebära, så kommer det få också politiska konsekvenser.
Detta om inrikespolitiken i USA alltså. Midnight Hammer, det var USAs namn på den här operationen som ägde rum i Iran i natt. Och när man har lyssnat och läst om världens sammanfattning av läget idag, så skulle man kanske kunna säga att det låter ungefär som att diplomatin är på fallrepet eller kanske till och med död medan kriget lever. Om jag frågar er alla till slut då. Jag börjar med dig, Roger. Vad är det för sommar vi står inför med tanke på det? Alltså vi i Europa, befolkningen i USA och människorna i Mellanöstern.
Ja, så här långt så är det ju ovisshet som präglar de kommande veckorna och kanske även månaderna. Det går inte riktigt att säga om vad som ska hända utan snarare finns det olika vägar. Jag tror vi kommer att se inrikespolitiskt i USA hur Trump-administrationen till viss del kommer att försöka skylla på Biden-administrationen och tidigare presidenter. Att det här var någonting man var tvungna att göra för att, eftersom tidigare presidenter varit inkompetenta eller inte vågat ta det här steget. I alla fall så kommer man göra det om det här om det här kommer att framstå som ett dåligt beslut. Men en extremt stor ovisshet, ett politiskt läge i Mellanöstern som ytterligare har blivit allt mer spänt, och ur en amerikansk synvinkel en president som då lämnar sin America First-linje, löfte till det amerikanska folket att han skulle hålla USA utanför stridshärdar internationellt sett och hålla USA utanför risken att hamna i långdragna konflikter i andra länder.
Johan Mattias, vad är det för sommar vi står inför?
Ja, det blir högtryck i sommar, tror jag. Kanske inte nödvändigtvis ett högtryck av våldsamheter, men av högt tonläge med hot, nervositet, oro, som Roger sa, ovisshet. Jag tror också att vi kommer att se en hel del fallerad diplomati, men många tappra försök. Det enda som är förutsägbart under sommaren är att allt är oförutsägbart. Tyvärr så ser ju inte jag någon glad, uppsluppen ljus sommar framför mig här. Jag ser en oförsonlighet, en ovilja att släppa in argument och ovilja att släppa och lyssna till vädjanden om avkylning.
Gina, din analys av framtiden?
Ja, det är som både Johan Mattias och Roger säger, det är ett helt nytt läge, ett helt nytt kapitel, och midsommarhelgen 2025 kommer ju skriva in sig i historieböckerna som helgen när en amerikansk president till slut slog till mot den iranska regimen efter åratal av konflikter och vapenskrammel och ordkrig. Det här har varit en fientlig relation länge. Men nu är vi i det här läget att USA har anfallit Iran militärt. Donald Trump beskriver det här som en lyckad insats från amerikanskt perspektiv. Nu är Irans möjligheter att skaffa kärnvapen utplånade, säger han. Men det är samtidigt ett steg som leder till väldigt stora risker, väldigt stor osäkerhet om fortsättningen. Och vi ser nu hur det trappas upp militärt i närområdet i Mellanöstern. Ett nytt Mellanöstern just nu.
Och med det så tackar jag er allihopa för att ni tog er tid och gjorde en USA-podd denna söndag kväll. Gina Lindberg i Washington, Roger Wilson i San Francisco, Johan Mattias Sommarström i Tel Aviv. Nicke Prajk var tekniker, jag heter Sara Stenholm. Hej då!